Två misstänkta mord på mindre än 24 timmar. Senaste turerna i misstänkta frysmordet. Jag heter Åsa Asplid och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Det är torsdag förmiddag 6 april när vi spelar in den här podden och jag hälsar välkommen till Nicole de Bouchan som precis som jag jobbar som kriminalreporter på Nya Värmlandstidningen. Välkommen.
Tack, tack.
Det har varit ett otroligt intensivt dygn här där det kommit uppgifter om två misstänkta mord i länet inom loppet av 24 timmar. Det är en småbarnsmamma i 40-årsåldern som hittades död i en skogsslänt i Filipstad i tisdags eftermiddag. Och på onsdag förmiddag larmades polisen till Geijersholm i Hagfors där en man i 50-årsåldern hittades misstänkt mördad. Om vi börjar med det som har hänt i Hagfors, Nicole, kan du berätta mer om vad vi vet om det?
Ja, vi fick ju uppgifter om att det hade hänt någonting stort någonstans i Värmland i princip. Så att vi började försöka ta reda på vad som hade hänt och fick kom till slut fram till att det var en väldigt stor polisinsats i Hagfors i Geijersholm. Så vi skickade dit en fotograf och en reporter som kunde väldigt snabbt konstatera att det där stämde, att det var otroligt mycket poliser i det här lilla samhället och många avspärrningar också av flera bostäder här.
Men det tog ganska lång tid innan vi fick reda på exakt vad det rörde sig om.
Ja, det tog väldigt lång tid. Jag tror att polisen gick ut med ett pressmeddelande om detta på kvällen, alltså vid 10-tiden på kvällen först. Det kan ju, ja, de ville väl jobba i fred, det brukar vara så det är. Ibland kan det handla om att alla anhöriga ska underrättas och så, men jag har varit i kontakt med anhörig som berättat att de fick veta ganska tidigt på onsdagen vad som hade hänt.
Och det är en man i 50-årsåldern som...
Ja, som bor på den här orten då.
Som är vad vet vi om honom?
Ja, vi vet det att han har bott där ett par år säkert. Det är väl ungefär så som vi kan säga nu.
Det är även några personer som är misstänkta för det här mordet.
Ja, för ganska snart så kunde 3 eller 4 personer gripas. Redan vid lunchtid igår på onsdagen alltså. Så greps de och de anhölls på sannolika skäl misstänkta för mord. 3 av dem vid 16-tiden på onsdagen. Så att man har ju snabbt då hittat i alla fall misstänkta som nu har fått advokater och kommer att förhöras under dagen idag, alltså skärtorsdag.
Den här fjärde misstänkta då, är den personen avskriven från utredningen?
Nej, vi vet att det här är en man. De andra 3 vet vi faktiskt inte just nu om det är män eller kvinnor eller en blandning. Men det är en man och han är fortfarande misstänkt i utredningen, men för vilket brott? Det känner vi inte till.
Vet vi hur de här personerna ställer sig till anklagelserna som riktas mot dem?
Nej, vi har ju haft väldigt mycket att jobba med nu så att vi har faktiskt inte hunnit ringa till deras advokater. Men det är väl en av de arbetsuppgifter vi kommer att ägna oss åt under resten av den här dagen.
Har vi några fler detaljer om den här händelsen i nuläget?
Nej, vi vet att polisen ska ha varit på plats och undersökt den här brottsplatsen under natten mellan onsdagen och torsdagen och att de var på plats även på idag då, på torsdagen. Och att de också har varit utanför den här mördade mannens hus under torsdagen vet vi. Vi tror väl att det kommer att bli en häktningsförhandling här mot de misstänkta. De är ju på sannolika skäl misstänkta och det är ju den högre misstankegraden. Så vi tror väl att det blir en häktningsförhandling helt enkelt här under påskhelgen. Då går vi över till det här misstänkta mordet i Filipstad, för du var ju där hela onsdagen, Åsa, och vad är det som har hänt där?
Det var ju i tisdags eftermiddag som polisen hittade en småbarnsmamma i 40-årsåldern död i ett skogsparti, en brant sluttning ner mot sjön Daglösen där. Så jag var där under onsdagen, då var det fortfarande stora polisomspärrningar runt hela det här området, och de sökte fortfarande med hund där efter spår som går att knytas till det här misstänkta dödsfallet då. Men under tiden vi var där så kom ju den här händelsen i Hagfors, så poliserna fick packa ihop ganska snabbt och bege sig dit istället.
Den här kvinnan har ju varit försvunnen då. Vad vet vi om själva försvinnandet?
Ja, hon anmäldes ju försvunnen av anhöriga för, nu är det nästan 2 veckor sedan då, inte helgen som gick utan helgen innan dess. Hon brukar alltid ha så gott som daglig kontakt med en anhörig, och när hon inte hörde av sig så började man bli orolig helt enkelt. Och sedan på måndagen efter helgen så slutade hennes telefon att fungera också. Då väcktes ju ännu större farhågor kring vad som hade hänt.
Fanns det någon teori om vad som kan ha hänt då? Eller?
Ja, det man funderade lite grann på var om hon hade gått genom isen och drunknat. Den här kvinnan bor i ett bostadsområde som ligger på ena sidan av den här sjön Daglösen i Filipstad. Och sen har hon vänner eller bekanta som bor på andra sidan sjön. Det är en ganska långsmal sjö och den har ju varit isbelagd hela vintern. Nu börjar ju isen bli tunnare och är väl ganska förrädisk att gå på, men det är ju fortfarande ett istäcke över sjön, så man trodde att hon kanske helt enkelt hade genat över sjön och gått igenom. Men det fanns inga vakar eller något annat som tydde på att någon människa hade trampat igenom.
Men det fanns inte heller då misstankar från de anhöriga att hon skulle ha utsatts för något brott egentligen? Ingen hotbild mot kvinnan eller sådär, verkar det som?
Det ska inte funnits någon känd hotbild mot henne, men samtidigt så kom det ju uppgifter i söndags, eller om det var i lördags, så larmade anhöriga polisen på nytt om den här kvinnan då. Då hade man några uppgifter om att hon eventuellt skulle ha blivit uttvingad på en helt annan is, en sjö som ligger på ett annat ställe i Filipstads kommun. Så polisen tog uppgifterna på så pass stort allvar att man åkte ut till den här andra sjön och letade efter henne där utan att hitta några spår efter henne. Men efter det har man liksom gjort en lite mera genomarbetad sökning efter henne och kammat av flera olika platser där det skulle kunna vara sannolikt att hon fanns. Och det var det som då i tisdags ledde fram till att man hittade henne i det här skogspartiet då.
Det här skogspartiet som vi pratade om där hon hittades, hur du har ju varit där, och du och våran fotograf Lisa Olajsson. Hur såg det ut där?
Ja, men det är ju det som är lite märkligt, för det är ett otroligt otillgänglig plats. Det är en ganska brant sluttning från väg 26 ner mot den här sjön då, med lite snårig skog, några granar och ganska mycket stora stenblock som är övervuxna av mossa och lite vått gräs. Så det är jättekrångligt att röra sig i det här området, och det finns liksom inte riktigt någon anledning till att varför man skulle vara där överhuvudtaget. Inom det här större polisavspärrade området så finns det även ett par sommarstugor, och de har ju lite mera tillgängliga stigar som leder fram till dem. Men som jag har förstått det så var det inte alls där hon hittades, utan det var ute i det här snåriga området.
Vet vi hur kvinnan har dött?
Nej, det vet vi inte, och polisen är inte heller säkra på hur hon har avlidit. Men som förundersökningsledare Emma Thoman sa till mig, så fanns det omständigheter på platsen som var tillräckligt misstänkta för att man fann anledning att öppna en mordutredning. Och kroppen är skickad på obduktion nu för att man ska kunna få fastställa dödsorsaken. Och förhoppningen är att det ska komma någon form av preliminär svar redan den här veckan då. Och då är det ju, det kan ju hända att mordmisstankarna avskrivs, eller vet man mer säkert hur kvinnan har avlidit.
Det låter inte som det finns någon misstänkt i det här fallet? Eller?
Nej, i nuläget så finns det ingen person som är frihetsberövad och prio i den här utredningen är väl inte just nu att leta efter någon mördare som går lös. Samtidigt så finns det ju uppgifter som vi har tagit del av om att den här kvinnan faktiskt har synts med någon okänd man. Vi fick ju igår ta del av en övervakningsfilm som troligen är det sista livstecknet på den här kvinnan. Då är hon i sällskap med en man som ingen av hennes vänner eller bekanta känner till eller har sett förut. De är hemma hos en vän till henne och knackar på.
I Filipstad eller?
Ja, sent mitt i natten. Den personen bor inte jättelångt från där hon senare då hittades avliden. Han är inte hemma och sedan så försvinner hon och den här okända mannen därifrån och sen är det ingen som har sett eller hört ifrån henne.
Och när var den filmen tagen då? Eller när var
den är ju tagen en sen kväll den helgen där hon då försvann.
Jaha, så för några veckor sedan alltså?
Ja, för drygt en och en halv vecka sedan idag.
Men Hagfors och Filipstad ligger ju ganska nära, inte ens 6 mil tror jag. Finns det någon koppling mellan de här två händelserna?
Det är ganska oklart i nuläget. Jag ställde den frågan till åklagare Per Svensson som leder utredningen på det misstänkta mordet i Hagfors. Mm. Han svarade att i nuläget finns det ingenting som tyder på att de här två olika morden har någonting med varandra att göra. Vi har däremot fått en del uppgifter som pekar på raka motsatsen, att det kanske finns kopplingar mellan dem. Men som sagt, det är väldigt tidigt i båda de här mordutredningarna och mycket saker är helt okända än. Så att vi får se vad utredningarna kommer visa. Mm.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Det här är ju inte de enda mordutredningarna som pågår i Värmland just nu. Vi har ju även det här otroligt uppmärksammade frysmordet som vi talat om i de två senaste poddarna. Och där fortsätter det ju också hända saker. Mest anmärkningsvärda detaljen som kommit ut de senaste dagarna är väl mannens egna uppgifter om att han faktiskt har suttit och pratat med sin döda sambo när hon låg i frysboxen. Mm.
Det framkom ju av den här, det kallas för personutredning som görs av frivården i brottsutredningar. Han har ju erkänt det här att han har lagt henne i frysen och han har presenterat en uppgift om hur det har gått till och sådär. Och nu kommer det ju fram i den här personutredningen då att han, förutom att han har lagt henne i frysen, också har pratat med henne när hon låg där. Och då har han väl själv också reflekterat över att över sitt mentala tillstånd eller mående i samband med att han pratade med henne.
I den här personutredningen så kommer det ju även fram en hel del uppgifter om mannens bakgrund och nuvarande liv. Och det visar på en ganska trasig tillvaro.
Ja, det verkar ju som om det handlar ganska mycket om missbruk och ensamhet pratar han själv om. Både eget missbruk och att han har känt sig väldigt ensam, att han har bara en vän. Och det är ju en person som vi har pratat med tidigare. Han har också sagt att han liksom har skämts över hur hans liv blev efter att sambon, och han pratar också om parets gemensamma hund, att de här två dog, att han blev släppte taget om livet på något sätt och att hans hem förföll och sådär, och att han därför inte har velat släppa in någon hemma.
Därför som hans vän då bara sätts i mannens husvagn.
Ja, de hade ju träffats i husvagnen enbart den sista tiden. Det här är ju hans egen version av varför han inte har släppt in människor i huset.
Ja. Det fanns ju även en ganska trasslig uppväxt.
Ja, det har han ju också berättat om tidigare, hur han har farit illa som barn. Och det är väl någonting som också faktiskt har kommit fram i tidigare, när han har dömts tidigare och så. Att han har haft det svårt Så att det känns som att det finns en svart bakgrund eller mycket svärta i hans liv.
Åklagaren har ju även velat göra en rättspsykiatrisk undersökning av honom.
Ja, för det, nu har han ju genomgått en så kallad liten sökning då, en paragraf 7-undersökning när man träffar en läkare som försöker göra någon snabb bedömning om man ska kanske vara en kandidat för att göra en sån här rättspsykiatrisk undersökning som ju är väldigt omfattande och tar upp till 4 veckor eller kanske mer. Och det har åklagaren rekommenderat nu, eller hon tycker att en sån ska genomföras, men har samtidigt också sagt att man kan avvakta med den lite eftersom det är så mycket uppgifter som har betydelse för den här utredningen som fortfarande saknas. Och då har det är väl förmodligen analyser från obduktion och så som man väntar in.
Men mannens försvarsadvokat har väl också tyckt att det kunde vara en god idé att han skulle gå igenom den här.
Japp, han har sagt att vi kommer att medge det, har han sagt i princip.
Du har ju även talat med en rättsläkare om det här fallet. Vad har hon sagt?
Ja, hon har ju inte, vi ska vara tydliga, det är inte hon som har utfört obduktionen. Och hon har ju bara uttalat sig lite generellt om hur det fungerar faktiskt. Men det som hon har berättat då är att om någon tydligt har dött en våldsam död så är det en uppgift som kommer fram redan i det preliminära obduktionsresultatet. Så då kanske vi kan dra den slutsatsen att någon sån död har det inte varit fråga om i det här fallet. Eftersom mannen fortfarande är bara på den lägre misstankegraden misstänkt för mord. Han sitter ju inte häktad för mord utan bara eller enbart då för brott mot griftefriden och gravfridsbrott. Vad har hon mer berättat? Ja, att man absolut kan se om en kropp har varit levande eller död så att säga när den har utsatts för våld som till exempel knivskador eller sådär. Det visar, alltså blödningar och så i kroppen kan visa på det. Sen har vi också funderat lite över det här med identifiering, hur det går till, för den är fortfarande inte 100%. Både polis och åklagare tror ju att det är mannens sambo så som han har berättat.
Men varför har man inte kunnat identifiera?
Ja, det får ju, det ville inte hon spekulera i och det kanske inte vi heller ska göra, men gången är oftast den att i första hand så gör man en visuell identifiering.
Man ser om
man
ser ut.
Ja, man tittar och jämför mot ett passfoto helt enkelt. Och i andra hand så är det ju tandröntgen. Man röntgar tänderna på den döda kroppen och sen jämför man med den människa man tror att det är röntgenbilderna på dem. Och det brukar kunna ge väldigt gott resultat. Och i tredje hand, om det inte går att göra en tandröntgen av någon orsak så är det DNA-tester som görs och det är det som tar längst tid. Så att det är möjligt att man har hamnat där. Det vet vi ju inte. Åklagaren har inte velat säga varför identifieringen dröjer.
Ja, men vad händer nu?
Det senaste som har hänt är att domaren i Värmlands tingsrätt, eller lagmannen vid Värmlands tingsrätt, Lars Ångård, hävde restriktionerna för den här mannen under gårdagen. Det betyder att han kan få kommunicera med omvärlden på olika sätt och även ta del av tidningar och tv och lyssna på radio och så.
På vilken grund hävde han dem?
Ja, åklagaren eller advokaten har ju hela tiden hävdat att det är fel att han sitter med restriktioner, alltså att han inte får, att det är risk att han då kanske skulle på något sätt kunna försvåra utredningen eftersom han redan har erkänt det här som han sitter häktad för, alltså att han la kvinnan i frysen. Så, och det håller faktiskt lagmannen med om. Men vi kan ju också säga att åklagaren har överklagat det här hävandet av restriktionerna redan, så att det bör vara på väg eller redan nu ligga på hovrätten. Så vi får se, alla stänger ju lite tidigare idag eftersom det är dag för en röd dag, så att vi får se om vi hinner få fram något beslut eller besked om vad hovrätten tycker i detta idag.
Det var allt för oss idag. Vi flaggar för att nyhetsläget gör att saker snabbt kan komma att ändras i alla de här händelserna vi har talat om idag. Men det vi berättat nu var aktuellt läge vid lunchtid på skärtorsdagen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt, och tipsa gärna en vän om att vi finns. Du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Det går även bra att mejla nyhetstips till oss på asa.asplid@nvt.se eller till nicole@nvt.se. Jag heter Åsa Asplid och är kriminalreporter på NVT. Du har även lyssnat på NVTs kriminalreporter Nicole de Bouchan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.